Jag vill göra så att vi står upp idag när vi läser bibeltexten, så vi visar Guds ord den respekten. Och det ska vi läsa ifrån första Korinterbrevet kapitel 6, vers 12-20. Och därefter från första Korinterbrevet 10, vers 23. Fram till och med första versen i kapitel 11. Vi läser i vår Herre Jesu Kristi namn. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Och så läser vi då, som jag sa, 10 kapitlet, vers 23, fram till första versen, kapitel 11. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Ät allt som säljs på torget, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram mot er utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avguda offer, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sa det och för samvetets skull. Jag menar inte då ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska du hånas för något jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag att foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristi exempel. Amen. Så ber vi Jesus att du ska göra orden levande. Du ser mina begränsningar och alla våra fel och svagheter och brister. Men du, Herre, kan tala till var och en genom den helige ande idag. Och börja med mig, Jesus. Börja med mig och sen med mina åhörare. Jag ber om detta i Jesu namn. Tack att du hjälper oss. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag har inte sovit så mycket i helgen, för jag har varit och besökt några vänner och det har blivit lite sena kvällar sådär. Så att om jag snubblar på orden så finns det en naturlig förklaring. Men jag ska göra vad jag kan. Sen är jag lite bekymrad för att jag inte vet riktigt hur jag ska förmedla det som ligger på mitt hjärta. Min pappa har sagt så här att om något man säger är otydligt, då har man något tänkt otydligt också. Och risken är uppenbar för mig idag, men jag ska göra vad jag kan. Ni får förlåta mig om det här inte blir så bra som ni hade önskat och jag hade önskat. Men Gud är, han är inte begränsad som jag. Han kan göra levande någonting annat för er, även om ingenting jag säger nu kommer att fungera för er. Men jag tänkte på de här texterna och jag har gått runt och funderat, så är det en sak som har slagit mig. Och det är det att jag tror Gud är väldigt frikostig mot oss. Men han är också väldigt mån om att de gåvor han ger oss, de ska göra maximal nytta i våra liv. Och på det sättet ska jag vilja säga att Gud är effektiv med det han gör. Även om han ger av sitt överflöd, så, och han ger vad ska jag säga? Han ger frikostigt, så ger han aldrig slösaktigt. Utan han ger alltid på ett sådant sätt att det ska komma till maximal nytta för oss. Och innan vi går in i de här texterna, jag vill ge dig några exempel. Har du läst det i Johannes 6 och 12, att när Jesus mättar flera tusen personer med 5 bröd och 2 fiskar, så säger han till lärjungarna: samla ihop allt som blivit över så att ingenting blir förstört. Har du tänkt på det? Att när Gud gör det här undret, så var det viktigt att samla ihop det här nu så att det inte blir förstört. Jag vill att alla mina gåvor ska komma till maximal nytta för dem som jag har gett dem till. När jag var borta nu i helgen, så läste jag Bibeln med några vänner och läste om de andliga nådegåvorna. Och när Paulus talar om dem, då har han mån om att framhålla att alla Guds välsignelse ska vi ta emot och bruka dem så att de blir till nytta. Anden uppenbaras just var och en så att det blir till nytta. Och så att allting blir till uppbyggelse. Det vi håller på med här, det ska tjäna till uppbyggelse. Det är ingen uppvisning, det är ingen show. Det handlar inte om mig, inte om er. Det handlar om oss tillsammans. Att Gud ska få verka i oss, att vi byggs upp, va? Och allt som ska hända här, nattvarden och sången och vad det nu är, om någonting här som vi gör idag inte blir till nytta för oss, då är det meningslöst. Vi kan kanske uppleva någonting av det, eller tycka att det är vackert eller härligt eller stämningsfullt. Men om det inte blir någon nytta av det, då är det ineffektivt. Och då står inte Gud bakom det. Förstår du vad jag menar? Gud är alltid effektiv i det han gör. Och han säger om sitt eget ord, Gud, i Jesaja 55 så här. Och jag tycker det här är intressant. Liksom regnet och snön faller från himlen. Det har vi sett idag, va? Snön, den faller verkligen. Och nu kan man tycka att Gud har slösat här. Får vi se vad han har tänkt göra med all den här snön så att den blir till nytta. Men liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar. Kanske är det därför vi fått så mycket snö. Och ge säd till att så, bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, säger Gud. Och utfört det var till jag har sänt det. Så att när Gud talar till dig och mig, när han gör det, så är han mån om att det ska bli till maximal hjälp och nytta för dig och mig. Och det är därför, tror jag, vi inte upplever att Gud varje dag talar så där jättetydligt till oss. Jag tror inte han vräker på oss personliga tilltal, därför att det är väldigt mycket han redan har sagt här i. Men så länge han är tyst, så gäller det som han sa tidigare. Om vi skulle bara syssla med att lyssna hela tiden och aldrig gå på det han har sagt tidigare, då skulle det som han har sänt tidigare till oss inte bli till någon nytta. Eller hur? Det är därför Paulus säger i gudstjänsten: 2 eller 3 ska profetera. Varför får inte fler profetera? Nej, men det blir för mycket. Det blir för spilt, va? Och Gud är mån om det, att han är effektiv i det han gör. Och han vill att vi ska vara likadana. Predikaren 10:10 säger så här. Jag tycker det här är fantastiskt. Har ni huggit ved någon gång? Ja. Är det en bara här som har huggit ved? Är det ingen annan? Bra. Josef, lyssna på det här nu. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mer kraft. Stämmer det? Ja, just det. Men vishet leder till framgång. Eller en annan översättning står det så här: om man inte slipar äggen när ett järn har blivit slött, måste man anstränga krafterna desto mer. Och vishet är att göra allt på bästa sätt. Det är inte så dumt, va? Gud vill lära oss att vara visa också. Var effektiva med det vi gör, va? Vi var ute med Lasse Eva Märta här för många, många år sedan i skogen och hade någon barnsamlingar. Och då läste jag det här bibelordet. Jag vill se om du kommer ihåg det. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Sen igen det. Vi var ute i skogen i lingonriset med barnen och läste vi det. Gud är mån om att allt som görs i hans skapelse, det som han själv gör och vi, ska ske effektivt. Och det kan vi se i skapelsen. Gud har lagt ner egenskaper och beteenden hos djur, växter och människor, så att på något sätt, när man optimerar det där, då blir det maximal nytta av det. Se det omkring. Det är precis så det fungerar, va? Saker och ting är så sinnrikt utformat. Hur flyttfåglarna flyttar, när de flyttar, hur de är uppbyggda, hur de äter, hur våra kroppar ser ut. Hur olika hjärtan vi har, olika djur, för att det ska gagna oss på allra bästa sätt. Gud är effektiv. Han är inte snål. Han är inte slösaktig. Gärna frikostig, men alltid effektiv på det sättet. Jag tror att Gud är ekonomisk på det sättet, va? Och jag läste för inte så länge sedan i ett annat sammanhang om när den kananeiska kvinnan kommer till Jesus i Matteus 15 och vill få hjälp. Och då säger han att det är inte rätt att ta brödet och ge det till hundarna istället för barnen. Och då säger hon så här: jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Alltså till och med smulorna av det som Jesus ger är till välsignelse, till nytta. Och hon fick uppleva det. Hennes dotter blev ju befriad från besättelse. Därför är det viktigt för oss som lever i Guds välsignelse, om vi nu gör det, att vi inriktar oss på att tänka på det här sättet. Saker och ting ska bli till nytta och vara effektivt. Ja, hur ska vi göra? Jo, men det kommer jag tillbaka till. För när Jesus kommer, då ska han ska göra räkenskap med oss. Han kommer säga så här: det här och det här anförtrodde jag dig. Vad gjorde du med det? Den fick 5 talenter, den fick 3, den fick 1. Och så säger Herren: gör affären med det här. Det är en bild för att vi ska tjäna honom naturligtvis. Och när han kommer tillbaka kommer han att fråga: hur gick det nu med det du fick? Gjorde du någonting? Blev det något av det? Gud är mån om det. Och i Hebreerbrevet står det så här: en åker som dricker regnet som ofta faller på den och ger god gröda åt den som brukas, den brukas för, den åken får välsignelse från Gud. Meningen är att det Gud ger ska bli till nytta hela tiden. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Allt vi har fått, tid, pengar, relationer, våra kroppar, kunskaper, talanger, allting. Gud har tänkt att detta ska användas på ett effektivt sätt så att det blir till största möjliga nytta för dig och mig och för hans rike. Och när vi inte lever så, då slösar vi på det Gud har gett på ett felaktigt sätt. Vad har det här med det vi har läst att göra då? Jo, Paulus går in på hur vi ska leva för att maximera nyttan av Guds välsignelse i våra liv. Det är det han säger. Och de beskriver hur vi inte ska leva och hur vi ska leva för att inte missbruka den frihet som Herren har kallat oss till. Nu vill jag gå in i texterna. Jag har 3 punkter. Först vill jag säga något om båda texterna samtidigt, och sen vill jag ta den första och sen den andra. Och jag vill börja med det här. Båda texterna börjar med de här orden: allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Där börjar båda texterna, va? Och de är lite olika. I 6:e kapitlet säger han: allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det handlar om mig mycket, va? Den andra texten är så här: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Och då handlar det först om andra människor. Okej? Skillnaden här handlar om detta. Och ordet nyttigt här betyder att bära tillsammans, att bidra, att samla ihop. Så att saker och ting som du och jag gör i våra liv kan antingen främja det Gud vill göra och välsigna oss med, eller också motarbeta det. När Gud slösar sina välsignelser över oss, så säger han också så här: när ni kommer in genom den trånga porten, det gör vi om nåd, men då vill jag att ni ska gå på den smala vägen, därför att då håller ni er kvar i det ni har fått, och det jag ger er blir till maximal nytta för er och för andra människor. Därför är det så, det finns en väldig frihet för en kristen. Allt är tillåtet, men allt är ändå inte nyttigt. Allt hjälper inte till. Alla idéer du och jag får om vad vi vill göra, hur vi tänker, bidrar ändå inte till att välsigna oss, utan kan istället bryta ner Guds välsignelse. Och det här uttrycket, allt är tillåtet, det tror man är ett citat från Korint eller någon av församlingarna runt omkring, där folk sa så: allt är tillåtet, vi kan göra vad som helst, det spelar ingen roll. Därför man hade överbetonat den frihet som Jesus ger. Det gamla förbundet var ju lagen, då levde man under lagar, förbud och regler och förordningar. Och sen när Kristus kom, då vänder han på det, och Paulus säger i Galaterbrevet så här: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte någon på nytt tvinga in er under slavoket. Men då pratar Paulus om det gamla och det nya förbundet. Och det var vissa i Galatien som ville gå tillbaka till det gamla. Som ville in i det gamla igen. De hade tröttnat på det här med Kristus då. Så, att de vill, så därför gick han emot att tala. Det finns en väldig frihet för den som är frälst. Det handlar inte om att uppfylla laggärningar och att förtjäna sin plats i himlen. Utan Gud har kallat oss till frihet. Men det var en del som gick jättelångt och sa så här: Gud har gjort oss fria. Vi behöver inte följa några regler alls. Vi kan göra precis som vi själva vill. Och de som hade gjort värst, de sa så här: att kroppen och anden har ingenting med varandra att göra. Jag kan vara pånyttfödd här inne. Och med min kropp så kan jag leva i otrohet. Jag kan ljuga, jag kan stjäla, jag kan göra vad som helst. Det spelar ändå ingen roll. För i min ande är jag ren. Det är ju fel. För allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt bygger inte upp. Det finns en väg där vi inte slösar bort Guds välsignelse, utan vi maximerar nyttan med den. För mycket är tillåtet, men allt är inte bra för oss. Endast det som blir till nytta. Och det som jag vill komma till. Det var inledningen på det här. Nu tar vi den första texten. Den handlar om hur vi maximerar nyttan av Guds välsignelse i våra egna liv. Huvudpoängen är här: den kristna friheten är stor, men inget annat än Herren själv får ha makten över oss. Det är vad Paulus säger i den här texten. Vem är Herre i ditt och mitt hjärta? Vem är det som bestämmer över oss? Och Paulus tar två exempel. Först något som är lovligt, alltså sånt som vi får göra. Han pratar om mat. Sen pratar han om någonting som vi absolut inte får göra. Så säger han, båda de här sakerna kan bryta ner oss. Till och med det som är lovligt, som är tillgängligt, som är rätt. Om det tar överhanden. Hur uttrycker han sig? Det lovliga först. Maten är till för magen och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på. Mat och dryck, det är något Gud har gett oss att glädja oss över, eller hur? Och vi har fått en mage för att kunna smälta den och ta tillvara på Guds välsignelse. Eller hur? Och så länge magen fungerar som det är tänkt, så är den otroligt effektiv. Om du läser på det, så ser du hur alla sensorer här inne känner av vad som finns i födan och tillsätter exakt rätt saker för att bryta ner och ta upp näringen. Vi säger så. Och därför behöver vi inte äta mer än vi behöver, men inte heller mindre än vi behöver. Båda de här är skadliga, för maten är till för magen och magen för maten. Men Gud ska göra slut på det. Men det får inte ta makten över oss. Om mat är allt jag tänker på, om det är sista jag tänker på när jag går och lägger mig på kvällen, och det första jag tänker på när jag kliver upp på morgonen, att jag lever för den här maten, jag vill äta, jag vill testa nya saker hela tiden, då har det tagit makten över mig. Och då är det inte nyttigt för mig. Eller hur? Och utvidga det till tvn, den här, alla skärmar vi har omkring oss, träning, resor, ägodelar, karriär, sommarstuga, bilar, vad den kan vara för någonting. Allt av det som Gud ger oss, när det hamnar i förgrunden och tar makten över oss, då är det inte längre nyttigt. Då bryter det ner Guds välsignelse. Så allt det Gud har gett dig ska du vara tacksam för, men inget av det får ta makten över dig, och inte över mig heller. Och jag funderar på, hur ska jag veta om det har tagit makten över? Men jag sa alldeles nyss, vad tänker jag på när jag går och lägger mig på kvällen? Vad är det sista som rör sig genom mitt sinne när jag precis ska somna eller när jag vaknar? Är det vad som har hänt på Facebook? Eller är mina sista tankar, Jesus välsigna mig under natten? Ta hand om ditt verk. Vad har makten över mig? Är det något annat än Herren som har makten och som styr mina tankar? Det sista jag tänker på och det första jag tänker på varje dag. Det är inte nyttigt. Det är inte bra, det bryter ner. För allt är tillåtet. Visst, du får ha Facebook. Men Facebook är inte din Gud. Du får ha en bra bil och ett bra jobb. Och du får ha en sommarstuga. Men är det där ditt liv kretsar kring, då är det inte längre nyttigt för dig. Då är det faktiskt bättre att du gör dig av med det. Därför att du har tagit makten över dig. Och ett annat exempel, maten här. Vi vet hur lätt det är att fastna i olika former av matstörningar. Antingen äter vi för mycket och då blir vi sjuka av det. Och Gud har inte tänkt det. Eller också äter vi för lite. Och då bryter det också ner oss. Magen är till för maten och tvärtom. Men Gud ska göra slut på det. Vad menar han med det? Inget av det här följer med oss. Vi får inte med oss sommarstugan eller bilen. Eller inte ens mobiltelefon. Jag lovar dig, det finns inte Facebook i himlen. Det behövs inte. Där vet alla allting redan om varandra. Så det finns ingen anledning att hålla på och berätta någonting. Min kunskap ska bli fullständig, säger Jesus. Så vad Paulus vill säga här, det är: låt inget av det Gud har gett dig ta makten över dig. För allt är tillåtet. Du är fri. Men använd inte friheten som täckmantel för att ta andra gudar till dig som styr dig. Och fundera över detta. Vad är det sista du tänker på och det första varje dag? Vad är det som rör sig i dina tankar? Vad är ditt hjärta fullt av? Och när du börjar tala, vad är det som kommer ut? För lyssna nu på mig. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om det du talar om är allt annat än det Gud vill göra i ditt liv. Alla behöver inte bli predikanter. Det är inte det jag är ute efter. Men om de här sakerna som Gud har gett dig för att glädja dig inte leder till att du är tacksam till honom. Utan du ständigt håller på med de grejerna istället, så kommer du hit på söndagen 2 timmar. Och så är den biten avklarad. Kristus är ju allt. Det är ingen annan som får makten. Vi sjöng alldeles nyss. Makten är i Jesu händer. Eller hur? Så till och med sånt som är lovligt, mina vänner, kan bli en fälla för oss. När du tar makten över. Paulus har ett annat exempel. Sånt som är olovligt. Han säger: kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Och då går han in på det. Det finns sånt också som absolut inte är lovligt. Det finns sånt vi inte ska syssla med. Det finns saker vi inte ska se eller göra. Platser dit vi inte ska gå. Det finns människor vi inte ska umgås med. Inte för att vi är bättre, utan för att det bryter ner oss. Motiveringen är tydlig här. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och ni tillhör inte er själva. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Om jag använder de lovliga saker på fel sätt, då kanske det blir stökigt i templet. Jag kanske behöver städa upp där. Du kanske har det så. Men det här är snäppet värre. Då går jag och ställer in en avgud i templet. Jag börjar att smutsa ner det. Jag profanerar det som Gud har helgat. Använder min kropp till sånt som Gud har sagt: nej, detta är synd. Jesus har dött för det här. Det här är inte bra för dig. Syssla inte med detta. Håll dig borta från det. Därför att du har en orörd frihet i Kristus. Men Kristus har inte kallat dig till frihet för att du ska leva i synd, utan för att du ska vinna seger över den. Det är skillnaden. Och den andra tanken i 10:e kapitlet, nu går jag till min sista punkt, är: allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Här handlar det om att vi ska bete oss så att Guds välsignelse blir till nytta för andra människor. Vi har inte bara ett ansvar för oss själva, vad vi gör i våra egna liv, utan vad händer med andra? Paulus säger här: ingen ska söka sitt eget bästa utan var och en den andres. Hur ofta är det inte så i församlingarna? Och den här eviga diskussionen om vilken musikstil vi ska ha. Jag var inblandad i en sån diskussion nu i helgen. Det har inte med det här att göra egentligen. Men det satt jag och tänkte så här: tänk vilken skillnad det skulle vara om alla de där olika grupperingarna som ville ha det på ett visst sätt skulle säga så här: hur vill ni ha det? Jag vill söka ert eget bästa. Jag vill inte tänka på mig själv i första hand. Hur mycket enklare det skulle bli då. Om alla hade den attityden. I våra äktenskap. Hur vore det, gubbar? Nu är det så. Bibeln säger att mannen är huvudet i familjen också. Men hur vore det om vi gick hem till våra fruar och sa, hur skulle du vilja ha det? Vad önskar du? Hur kan jag göra så att du mår bra? Och hur vore det om ni kvinnor gjorde det på samma sätt? Istället för att det blir så här, jag vill ha så här. Och så säger den andra likadant. Ingen ska söka sitt eget bästa utan vara den andres. Här tar Paulus två exempel från vardagen också som är väldigt intressanta. Han pratar om mat igen. Mycket här kretsar kring vad man fick äta. Fick man äta kött eller inte? Och det är en fråga som är aktuell idag. Nu vet klimataktivister och djurrättsaktivister håller på att prata om det där. Så att det är ju lite aktuellt på ett sätt. Men så här var det. På den här tiden slaktades mycket boskap i städerna i avgudatemplet. Och köttet välsignades sen där. Nu befinner vi oss inte i Jerusalem. Vi är ute någonstans i den grekiska världen. Och då slaktade man boskap där. Och köttet välsignades av prästerna innan det sen såldes på torgen. Och man hade den tron att om jag äter det kött som har välsignats i avgudatemplen. Då får jag någon slags välsignelse eller gemenskap med guden som bodde i det templet. Och då när de här vännerna blev frälsta och gick till torget och nu ska vi handla. Men vänta nu här. Det här köttet har blivit inburet i avgudatemplet. Kan jag äta det? För då får jag ju gemenskap med avguden. Den har jag ju lämnat. Förstår ni dilemmat de hamnar i, va? De vill ju röra sig bort från avgudadyrkan. Men det mesta köttet som fanns att köpa var välsignat av avgudaprästerna. Hur skulle man göra? Vad jag vet fanns det ingen märkning på det. Det här är välsignat, det här är inte välsignat. Utan det mesta var det. Men det fanns sånt som inte var välsignat också. Och det säger Paulus så här. Och det här är ju jätteintressant. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. För jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om vi ska maximera nyttan av Guds välsignelse i våra liv. Så länge det inte är alldeles uppenbart att de friheter vi tar oss i någon fråga, det kan vara vad som helst, inte skadar ditt eget samvete eller någon annan. Var fri då. Absolut. Du är fri. Du behöver inte ställa massa kontrollfrågor. Allt som finns på jorden tillhör Herren och ingenting är ont i sig självt. Inte ens Facebook. Alltså jag väldigt gärna skulle vilja säga att det är det. Men det är faktiskt, det finns ingenting i världen som är ont i sig självt. Och så länge du brukar de här sakerna, Bibeln säger att det är saker som ska gå mot sin upplösning och upplösas, det är sånt som ska förbrukas. Så länge du gör det utan att du är medveten om att det skadar vare sig dig själv eller dig andra, då kan du ha ett rent samvete. Då kan du vara lugn. Då går du på den rätta vägen och du maximerar Guds välsignelse i ditt eget liv. Och du bryter inte ner för andra. Så vad vi än tar del av här i världen. Så länge vi inte vet om att det finns någonting kring det. Som är ett missförhållande som vi blir inblandade i. Och ingen annan säger någonting. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Var fri då. Då kan du gå och vara lugn. Och den friheten är ett gott vittnesbörd faktiskt. Inför andra människor. De ser, du lever inte i fruktan. Du är en fri människa. Du upplever att Kristus har satt dig fri. Från lagens krav. Du går inte runt och är ängslig. Hur ska det bli med det? Hur ska det bli med det? Om jag gör si, vad ska de tänka? Var fri. Allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Står det. Det helgas genom Guds ord och bön. Lever du nära Jesus finns det ingenting som är orent i sig själv runt omkring dig. Men, så fortsätter han. Om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer. Avstå då från att äta av hänsyn till honom som sa det. Och för samvetets skull. Plötsligt blir det som är lovligt. Det som faktiskt är ditt och tillhör dig. När det påverkar en annan människa negativt. Då blir det olovligt. Det finns sånt som du kan unna dig
som andra inte kan bära. Och när du ser det, då är det ditt ansvar att avstå för den andres bästa. Då maximerar du Guds välsignelse i ditt eget liv och i den andres liv. För ditt samvete är ju rent och det handlar om den andres samvete. Paulus säger, jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annan samvete? Jo, om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något att tacka Gud för? Jo, i det här fallet, om jag hade gått hem till någon som hade sagt så här, det här är kött från avguda offer, jag hade levt på den här tiden. Och vi hade den här upplevelsen av att om vi åt det där köttet, då deltog vi i avgudakulten. Så fick jag veta att det här är kött. Jag hade haft det hemma själv, hade jag kunnat äta det. Det hade inte påverkat någon annan. Men när jag sitter där och har människor omkring mig som lever i det här, då behöver jag avstå. Jag kan inte äta det här. Då ger jag ju signalen till dem om att jag som kristen, jag deltar i det som pågår runt omkring. En god vän till mig som alltid köper Expressen på somrarna av en annan anledning, för att komma åt korsorden. Vi var någonstans tillsammans och så kom vederbörande hem och sa så här, nej, det blev ingen tidning. Vadå? Nej, och så berättade han det. Det var en massa obscena saker på löpsedeln. Så sa han så här, jag vill inte att folk ska tro, för det är korsorden jag är ute efter. Men om jag köper den där tidningen och folk ser den, då tror de att jag är intresserad av att läsa det som står på utsidan. Det vill inte jag. Det är en liknande situation. Jag följde med en gång till en restaurang. Det var när jag läste på universitetet i Göteborg. När jag kom in där, det var några som hade dragit iväg med mig. När jag kommer in där ser jag det fullt med munkar där inne. De ser ut som de här kristna liknande munkar av något slag. Och de gick runt och serverade mat. Får jag, vad är det här för någonting? Ja, det fick jag ju veta. Det var någon sekt av något slag som drev en matservering och serverade vegetarisk mat. Det såg jättegott ut. Men jag hamnade precis i den här situationen. Jag skulle kunna äta det där. Det hade inte skadat mig. Inte alls. För allt som finns på jorden tillhör Herren. Ingenting är orent i sig. Men jag förstod ju, den här maten har de hållit på med. Jag frågar er, de välsignar den, håller på med sina riter. Om jag äter den, då tar jag del i det här. Och då säger jag till mina studentkompisar här att det här är okej. Okay. Förstår ni skillnaden? Det är ofta därför en kristen ska avstå, till exempel från alkohol eller andra saker. Inte för att Bibeln säger att det finns ett totalförbud, inte alls. Men dina bröder och systrar där ute som inte klarar av att hantera flaskan, vilken signal sänder jag ut när jag undrar mig det? Och på vilket sätt gör jag det? Då höll jag på att säga, vi ska ju vara öppna med allt vi gör, men det är bättre att göra det smyg än att göra det öppet. Men jag har valt att avstå helt istället. Då behöver jag inte fundera över det. Vad säger Paulus? Om ni äter eller dricker eller vad ni gör, gör allt till Guds ära. Mina vänner, du och jag existerar inte för vår egen skull. Jesus har inte skapat oss för att vi ska leva för vår egen skull, bygga vårt eget livsprojekt, försöka nå hit eller dit eller göra så mycket som möjligt innan vi dör. Nej, varje dag ska vi leva till hans ära. Enda anledningen till att du finns är att du ska ära och upphöja Gud med ditt liv. Och därför säger han detta. Väck då inte anstöt vare sig hos judar eller greker i Guds församling. Lev på ett sådant sätt att Guds välsignelse maximeras över andra människor genom att du inte väcker anstöt hos dem. Och så säger han till och med så här. Om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin mer äta kött, för då blir jag inte orsak till min broders fall. Så långt går Bibeln. Här handlar det om att vara effektiv med Guds välsignelser. Och att leva på ett sådant sätt att vi vet att vi är fria. Allt är tillåtet. Allt tillhör oss. Och en dag, mina vänner, ska vi få regera världen tillsammans med Jesus. Har du läst det? I Uppenbarelseboken 20. Allt kommer bli vårt. Det tillhör oss redan. Men vi ska använda det på ett sådant sätt att Guds välsignelse hela tiden maximeras. Jag tror att Gud är alltid väldigt effektiv i det han vill göra. Om Jesus hade predikat det här, då hade han hållit på hälften så lång tid. För Jesus var effektiv i allting han gjorde. Jag är inte alltid så effektiv. Men jag hoppas att någonting av det här har landat i ditt hjärta. För jag tror att det här är viktigt. Allt är tillåtet för dig. Det vilar ingen fördömelse över den som är i Kristus. Men min vän, allt är inte nyttigt. Allt är inte bra. Och då är det bättre att avstå för din egen skull och för din broder och din systers skull. Så att vi får maximera Guds välsignelse i våra liv och inte väcka anstöt. Pröva allt och behåll det goda. Jesus, vi kommer inför dig. Tack att vi är fria i dig. Det finns en underbar frihet i tron på dig. Och du har vunnit en evig seger på Golgata kors. Du befriar oss från lagens krav. Och det finns inget vi behöver göra, Herre Jesus, för att ta emot denna frälsning. Det vill jag prisa dig för. Men jag vill bedra dig att du skulle hjälpa oss att leva på ett sådant sätt att allt du har gett oss blir till nytta och blir till välsignelse för oss själva och för människor runt omkring oss. Herre, jag vill be att jag fick vara en sån som tänkte på dig det sista jag gjorde varje dag och det första jag gjorde varje dag. Jag vill be att du ska lösa mig, Herre, från allting som vill ta upp min tid och binda mig, Herre, i meningslösheter. Och jag vill be, Herre, för mina bröder och systrar här idag, att du ska bli likadant för dem. Lös oss, Jesus, från allt det här som våra liv kretsar kring. Och som du har gett oss, Herre, men som vi låter ibland ta över handen. Jag ber dig att det är du som ska ha makten över oss. Och inte alla de här andra sakerna. Låt oss få vara fria i dig. Och tjäna dig. Och uppleva den glädje, Herre, som kommer ur friheten. I Jesu namn. Amen.